A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då var det dags för ny podd och det handlar om nyårslöftet. Det där, jag läste någonstans att 80% av alla som har gett ett nyårslöfte har redan misslyckats med det i februari. Jag är ingen större fan av nyårslöften. Det är en sån här, just för att folk vet att de egentligen inte behöver det, utan det är någon sån här luftig liten idé om ja, men jag kanske ska gå ner i vikt eller jag kanske ska börja träna. Och så ger man ett litet nyårslöfte till sig själv och så skiter man fullständigt i det. Och det alltså, att hålla sig själv liksom, problemet med hela den där grejen, det är att, så här, att ljuga för sig själv, det är kanske något av det absolut lättaste man kan göra, men också något av det allvarligaste. För bör man säga saker till sig själv som man aldrig liksom uppfyller, jag ska göra det här och ska göra det. Jag menar, om inte ens du själv kan lita på dig själv, vad blir du för människa av det? Så jag ska försöka bena ut lite mina tankar kring det här. Jag har ju jobbat med träning i snart, jag jobbar ju professionellt med att träna mig själv. Jag var ju proffsboxare eller proffsfighter, proffsboxare i 10 år, men jag var semiprofessionell några år innan det. Så det var säkert 13-14 år då jag egentligen hade lite som yrke att träna. Sen så skrev jag min första träningsbok faktiskt, Sveriges mest sålda träningsbok, 15 med Paolo. Och där började jag intressera mig, det är 19 år sedan tror jag. Jag skrev den och där började jag intressera mig av det här med hur folk, hur man ska få till livet. Jag hade själv blivit småbarnsförälder, låg på soffan en dag och det här var bara liksom, jag slutade ju boxa och så direkt gick jag liksom och fick barn och allt sånt där. Så jag låg på soffan där och liksom kände runt magen och så kände jag att fan, ja, det, shit, där fanns något som jag inte hade haft förut. Det fanns en intervall där. Jag började bli tjock helt enkelt. Och där då bestämde jag mig för att jag ska röra mig minst en kvart om dagen. Och det där har varit liksom hela mitt träning. Alltså det är bättre att göra lite än ingenting. Det är bättre den lilla planen som du kan genomföra än den stora, stora jätten. Förvandlingen av livet som aldrig kommer hända. Så nummer ett för att lyckas med det här, det är att sänka ribban. I början ska den faktiskt vara så låg att den ska inte ens gå och krypa under. Det ska vara pinsamt med att, liksom, att hoppa träning eller liksom missa sin diet. För att vilja, för det är det som krävs. Alla pratar om motivation, alla pratar om allt sånt där. Det där tror jag är motivation, det är kanske världens mest förrädiska liksom känsla. För liksom det är inte vad du ska göra nu. Alltså det är lätt när man i början sätter ett nyårslöfte och var supermotiverad och liksom, det här ska jag göra nu, och så sätter man igång med någon jätteplan. Men din hälsa är ju ingenting som förhoppningsvis kanske börjar idag och så finns det ett slutdatum på det, utan din hälsa, din kost och din träning är något du ska börja sköta, kanske idag, kanske redan gör det, men sluta den dagen du dör, som kommer vara mycket längre bort än om du sköter din hälsa och din träning och framförallt din kost, va? För att man pratar väldigt mycket om något som verkligen irriterar mig i vår samtid. Det är den här, alltså, liksom, de här influenserna som har rätt, inte bara lite kilo för mycket, utan rätt mycket kilo för mycket. Och de säger älska dig själv och allt sånt där. Och sen så lägger de upp massa rätt lättklädda bilder. Och sen så är det folk där som gud, du är så fin och du är så modig. Och du liksom vågar vara i bikini och sådär. Ja, det där, ett så är det också, om man går in och tittar, så är det ofta folk som är rätt överviktiga själv. Inte att göra ner dem. Men det är ungefär, alltså, övervikt, det är en oberoende riskfaktor. Precis som rökning. Precis som rökning. Om någon står och röker på sitt Instagram-konto, tycker man, åh gud vad du är modig, gud vad fin. Det är klart du ska tycka om dig själv. Det är klart att du inte ska förringa dig själv. Alltså, jag brukar ofta säga till mina kunder, mina PT-kunder, de säger, jag är så fet. Liksom. Jag är så fet. Nej, du är inte fet. Det är inte du. Du har fett på din kropp. Det går att ta bort. Så identifiera dig inte som det. Och det tror jag är problemet med det här. Att man identifierar sig med den här kroppen som om den inte gick att göra sig av med. Utan med rätt kost, rätt träning och framförallt ett långsiktigt perspektiv, så kommer man få ett mycket hälsosammare liv. Man kommer leva längre. Och det där är ofta när folk pratar om det där. Och så säger de så här, ja, men jag har en släkting som tränar hela tiden och han dog när han var 60. Och så har en annan släkting som rökte varje dag, han blev 90. Ja, att risken för att dö ökar. Är inte samma sak som att du kommer dö tidigare. Det är två helt olika saker som folk inte verkar fatta. Men om man säger att det finns en 10% ökad risk för olika sjukdomar, man gör någonting. Det betyder att just nu är det 10% större risk att du som grupp som är överviktig eller vad det är nu dör tidigare än den som tränar. Men det behöver inte betyda att just du, det finns ju liksom genetikens lotteri. Men åter till det här med att sänka ribban och ta lite perspektiv. För nummer ett är att sänka ribban. Och sänker man ribban, då kommer man också få ett långsiktigt perspektiv. För man förstår att, jag menar, om jag ska nu ner 20 kilo eller vad det är, 30 kilo. Och det är inte omöjligt. Jag har några av mina PT-kunder, en PT-kund som är min grymmaste kund. Eller de är alla grymma, de har olika mål och så. Men den som har gått ner, den som leder viktligan, det är, kanske inte man ska tävla. Men det är lite roligt att prata med kunder och säga att den har gått ner här. Det är ett positivt exempel. Han har gått ner 21 kilo. Man blir som en ny människa av det. Alltså att bära runt 21 kilo konstant, det är inte bara liksom jobbigt för kroppen. Det är också liksom hur du ser på dig själv och allt sånt där. Du blir faktiskt en ny människa av att bli av med de där 21 kilorna. Och de som lyckas med det här, det är de som har det långsiktiga perspektivet och börjar rensa upp i sitt leverne. För att ofta när man har gör de här korta, liksom de här superdieterna, det kommer dyka upp nu. Alltså, det alltid dyker de upp runt nyår, de här magiska superdieterna. Det är alltid något nytt också. Man har hittat någon liten sån här forskningsgrej som säger bakterier, floran, lös det här, du vet, då kommer allt bli bra. Eller så här, sluta äta kolhydrater, då kommer det bli bra, då kommer det gå ner. Börja äta bara protein, eller ät som man gjorde på stenåldern. Det är den roligaste, jag brukar säga, jag har en polare som håller på med det där, som säger, ah, men jag äter bara stenålders mat. Jaha, du gör det. Vad äter du då? Vad hittar du det någonstans? Ja, men jag köper i butik. Jaså, vad är det där då som finns som var likadant på stenåldern? Nej, men det är morötter och allt sånt där. Det finns ingenting i din butik som är som våra stenålders. Allt är förädlat. De har ju blivit mycket, mycket större, alla frukter, alla grönsaker. Man har liksom gjort att de blir både godare, större och bättre. Så att det är rätt svårt att äta stenålderskost om vi bara ska ta ett litet stickspår. Men det vad man förstår, de här magiska dieterna, det är att den här kortsiktiga lösningen, för att hälsa är något som du förhoppningsvis har tagit tag i idag eller kanske redan gör och slutar den dag man dör då, som kommer vara mycket längre bort. Du måste hitta en diet och ett sätt som du kan leva med. För alla de här, du vet, 16 weeks of hell och hit och dit och här och där liksom. Och det är alltid de här snabba lösningarna. Det är alltid liksom den här, liksom, the shortcut till allting. När du sätter igång med det, vad händer sen? Vad händer sen när du börjar äta som vanligt? Du har inte lärt dig någonting. Du har inte lärt hur din kropp funkar. Du har inte lärt dig vad du ska äta. Du har inte lärt dig ett hållbart sätt att äta. Din relation till mat kanske är en av de viktigaste grejerna som jag ska gå in till senare. En av de absolut viktigaste sätten att äta det här, det har din relation till mat. Varför äter du för mycket? Inte att du äter, utan varför? Det är en sån superviktig grej. För att mat är ju otroligt kopplat till dina känslor. Vi äter ju väldigt sällan i ett modernt samhälle för att du är hungrig. Du äter av helt andra anledningar. Man äter för man är stressad. Man äter för man är ledsen. Man äter för man är lycklig. Man äter för man är med vänner. Man äter för att man är ensam. Konstant så löser vi olika känslor med mat. Och vi lär oss redan som små det här med maten och känslor. Vad hände när du var liten och hade slagit på tummen och grät? Då fick du en klubba av mamma eller en glass eller någonting. Och så sög du på den och så var du tröstad. Problemet är att du har fortsatt med samma mönster. Det är morsan lärde det, och min morsa också. Att man löser saker och ting, känslor med kost. Och du ska inte äta för att liksom dämpa din ångest. Du ska äta för att du är hungrig. Du ska äta för att, ja, inte för, jag tar tillbaka. Du ska äta för att ge näring till din kropp. Går du ner i vikt så måste du vara hungrig ibland. Tyvärr, det är det en av problemen. Men nummer ett är att sänka ribban. Ha liksom ett rimligt sätt att gå ner i vikt. Att lära sig ett sätt att leva. Att lära sig ett sätt att hantera sin träning och sin kost. Och där handlar otroligt mycket om att skapa sig en vilja och framförallt en förståelse kring det här med sig själv och sitt psyke. För allt det här handlar om psyke. Alla som säger, de säger abs are made in the kitchen. De kan inte ha tränat många PT-kunder som har lyckats, utan dina abs, det vill säga magrutorna, de kommer fram när du slutar, att du, när du får en liksom hälsosam relation till din mat och dina kostvanor, då kommer du lyckas till slut, när du förstår varför du äter för mycket. Därför är det otroligt viktigt att börja skapa en vilja, en disciplin kring det här. Och det är inte så att en del föds med vilja och en del är liksom helt viljelösa. Det där är en konstig idé. Det där är ofta folk som hittar ursäkter och är väldigt duktiga på det. De är sällan bra på någonting annat. Det där är vuxenvarianten av att hunden åt upp min hemläxa. Alla vet att det där är en ursäkt. Du kan också skaffa dig vilja. Men vilja är precis som en muskel. Man måste träna den. Och då måste man, precis som man tränar en muskel, så måste man börja med de lätta vikterna. Så i början, första veckorna, så ska man bara ägna sig åt och så här enkla segrar. Sånt som ni vet att ni kan vinna. Va? Sluta dricka läsk. Drick vatten istället. Det är en enorm, enorm hälsovinst. För att dricker man sina kalorier, problemet med flytande kalorier, Det att man kan, jag gjorde en dokumentär för, jag har en annan podd där jag pratar lite mer om det. Det åt skräpmat under 3 veckor. Jag gick upp 16 kilo på 3 veckor. Jag såg för fan ut som en gräddballong. Jag gick från att tvättmaskin och torktumlare på magen. Så hade jag liksom, jag gick från att tvättbräda på magen ska jag säga, till att tvättmaskin och torktumlare. Hel jävla tvättpelare efter 3 veckor. Ja. Nyckeln till det, att gå upp de där 16 kilo, nyckeln, det är att dricka sina kalorier. Problemet med, eller problemet när man äter fast föda, då blir magsäcken full, man blir mätt, man slutar äta. Men kan man dricka kalorierna, kan man sätta i sig gigantiska mängder med kalorier utan att ha genom mättnadskänsla. Men återigen, tillbaka till viljan, tillbaka till att träna den. Så att börja första veckorna. Om ni har ett långsiktigt perspektiv, om det inte är den här 6 veckorna eller 12 veckorna eller någon annan jävla idioti, utan nästa år, eller till nyår, om ett år, då ska jag vara i form. Det är ett rimligt mål. Och det gör också att det är liksom, du behöver inte gå ut så jäkla hårt, utan i början så börjar du bygga, nummer ett, bygga din disciplin. Gör de små, enkla segrarna. För varje gång du vinner, varje gång du går och lägger på kvällen och säger så här, fan, idag har jag inte druckit läsk, va? Idag har jag inte druckit, men jag har druckit vatten till maten. Det klarar för fan vem som helst av. Så att då har man redan börjat bygga. Du bygger en seger. Och varje gång du bygger en seger så bygger du mer vilja, mer disciplin. Och du bygger också ett framgångs, liksom, så att du har en framgångsanda i livet. Vilket gör att du till slut kan ta tag i de lite svårare grejerna, de lite tyngre grejerna. Att inte äta när du är trött. Att inte äta när du är olycklig. Att inte äta när du är stressad. Du kommer ha disciplinen. Och du kommer ha liksom viljan till att göra detta. Och det är exakt samma med träningen. Istället för att gå ut skithårt, så börja lugnt. Jag brukar säga till folk, hur ska jag komma igång? Alltså, du vet, varje 1000 mila färd börjar med ett steg. Tänker man för mycket på det första steget, då kommer det inte bli någon 1000 mila färd, utan man kommer bli stående på ett ben. Så jag brukar säga så här, gå hem, gör 10 armhävningar på knäna, 10 knäböj, 10 sit-ups, that's it. Så lite, ja, det är 100% bättre än 0 träning, va? Ett litet kortpass är 100% bättre än inget pass. Och sen lägger du på lite varje vecka. Träna lite mer. Jag har en träningstjänst som heter 15medpaolo.se. Där finns det 15 minuters pass. Och vi kör live pass med stretching och allt sånt där också, där man också kan gå in. Men det är inget måste, utan det där kan man lika bra göra själv. Om man inte behöver liksom lite hjälp och motivation. Så går det att göra liksom, du lägger på en armhävning varje vecka. Om ett år så kommer du vara i toppform liksom. Och det blir ingen jättetröskel. För i början ska man sänka trösklarna, som jag sa. De ska fan inte gå och krypa under i ribban. Så, men det är trösklarna, kan man också säga. Så börja med det enkla. Och det enklaste sättet att misslyckas, det absolut bästa sättet att misslyckas, det är att börja försöka hitta de här svåra metoderna, de krångliga metoderna. Och sen så kommer man börja försöka hitta genvägar. Och då, så fort du börjar titta efter genvägarna, då kommer du misslyckas. Nummer två, när det gäller det här med kosten och träningen och sånt där. Det är så här, du kan aldrig lösa ett problem om du inte är beredd att ha ett problem.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du måste inse, jag har ett problem. Jag har problem med hur jag äter. Jag har problem med hur jag umgås. Hur jag umgås med maten. Och jag har ett problem med träningen. Varför jag inte får till träningen? Varför, vad beror det på? Och så måste man lösa det. Och det handlar ju rätt mycket om psyke. Om emotionella saker och sånt där. Och löser man det. Och börjar lugnt och stabilt. Bygger upp en grund att stå på. Och det är också grejen med att börja lugnt med träningen. Det är att du bygger upp en stabil fysisk grund. För att sätta igång med för mycket grejer och det blir för hård träning. Det är inte bara så att det blir kanske lite för mycket. Men skaderisken är rätt stor. Och många av de här skadorna, jag vet folk som sätter igång och löpträna och sånt. Det är ingenting som du säger direkt får ont av. Utan det kommer de här ryggen, du vet. Man belastar fel, man lyfter för tungt för man har för bråttom, man sätter igång med för långa pass, man läker inte riktigt ut mellan passen. Problemet är att kondition och styrka går fortare att bygga än senfästen och senor. Så att börjar man lugnt så kommer man förbereda hela kroppen. Man kommer liksom bygga en grund. För att inte ha en grund, det är som att försöka liksom skjuta en kanon från en kanot. Den kommer välta. Va? Du behöver grunden för att kunna träna ordentligt. Du behöver grunden för att inte skada dig. För en av de absolut största setbacksen, ursäkta min engelska, hittar inget bra svenskt ord så där rakt ur huvudet. Det är skador. Det tar enormt på motivationen. Det tar enormt på liksom på den här och börja om från ruta ett, vilket man sällan gör, men det är känslan man får att fan shit, nu är jag borta 2 veckor och så får jag börja om från ruta ett. Så börja lugnt och realistiska mål. För det är bara titta, folk är så här, jag har polare som sätter igång och löptränar. Ja, men jag ska vara med och sätta igång i januari. Ja, men jag ska springa Stockholm Marathon i sommar. Okej. Okay. Ja, men för fan, jag sprang ju mycket, vet du. Jag gjorde milen under 40, vet du, när jag gjorde lumpen och sådär. Ett, du gjorde aldrig milen under 40 när lumpen. Det är bara något att hitta på själv. Två, tänk på alla år du inte har tränat. Tänk på att du väger mer idag. Tänk på den belastning på din knä och din rygg. Det är enormt korkat, va? Och det säger, men behöver det som motivation? Nej! Skaffa dig någon annanstans och se till att du... Och spring maran om 2 år när din kropp orkar det, va? Nummer 2 säger jag varje gång. Jag vet inte vilket nummer vi är på. Men en väldigt, väldigt viktig grej också med det här med att ha ett långsiktigt perspektiv på det här. Och det här är framförallt till tjejerna. Gå inte ner för mycket i början. Det är jättedumt. Folk tittar bara på vågen och jag har gått ner här. Men är du säker på att det är fett du har gått ner? För att stryper man energiintaget för mycket, då gör kroppen sig av med musklerna, kallas kataboleffekt. Kroppen förbränner sig själv, man luktar sjukt illa. Många anorektiska tjejer och killar luktar väldigt illa, luktar ammoniak, och det är den här kataboleffekten med kroppen som förbränner muskulaturen. Och att bränna muskler, det är något av det absolut mest korkade man kan göra. För att muskler kräver enormt mycket energi. Så att om du är muskulös och sitter ner i soffan så kommer du bränna mycket mer än den smala tjejen bredvid. Så att muskler måste man behålla. Så det här med att använda vågen som måttstock, tycker jag, alltså ska man väga sig, då ska man väga sig varje dag vid samma tid. Och så ser man liksom vad man liksom... vad man väger. För att det kan skilja sig på vätska, det kan skilja sig på vilket dygn man vätska man har i kroppen, det kan liksom skilja sig på vilken tid på dygnet man tar tid. Så att det är en enormt trubbigt vapen liksom, med då vad heter det, vågen. Hur mycket ska man gå ner då? Ja, med en halv procent till 1% av din totala kroppsmassa ska du gå ner. Det är en rimlig liksom, sätt att gå ner för att inte bränna för mycket muskler. Sen kan ju någon liten muskel försvinna sådär, men det är viktigt. En annan grej som är otroligt viktig, den absolut vanligaste orsaken att man hamnar på sjukhus som pensionär, det är fallskador. Och jag skulle säga så här, att det är också en av anledningarna till att folk dör. Jag tror inte riktigt det finns någon sån undersökning, men när du slutar gå, när du slutar röra på det, så slutar också hjärnan funka. För att du kan läsa hur mycket sudoku du vill, men den absolut bästa hjärnjumpa man kan göra, det är att röra på sig. Hela hjärnan aktiveras när man rör på sig. Och det, blir man liggande så blir det där ett jätteproblem. Så hjärnan slutar funka och så dör man av det. Så att inte ramla är jätteviktigt som pensionär. Absolut bästa preventiva saker man kan göra för att inte ramla, det är att ha muskler. Och det där är ett problem om du sätter igång och bantar. Vad är det? Jag har sett lite olika siffror på det där. Men de säger att man förlorar 1% muskelmassa per år efter man är 40. Och det där blir ju liksom, det blir rätt mycket på liksom 20-30 år. Ja, det blir 30% på 30 år. Och det är ett jätteproblem. Men det finns ett sätt att motverka detta. Det är att träna. Träna och protein. Då behåller man muskelmassa så långt som möjligt. För styrketräning är en av de viktigaste faktorerna för att du inte ska tappa muskler. Så att träna tyngre. Jag har ofta mina tjejkunder som, men jag vill inte se ut som en bodybuilder, säger de. och då förstår man inte hur hårt och hur länge många av de här bodybuilderna har tränat. Va? Och många har ju käkat liksom steroider och sånt också för att se ut sådär. Va? Och det är ju inte så att, så här, att du går och tränar lite styrketräning och så vaknar du nästa morgon och så ser du ut som Arnold Schwarzenegger. Risken är exakt noll. Utan börjar du se att du börjar få lite för mycket i muskler, ja, då går du ner lite i träning så kommer det. Eller du går upp lite i löpning så kommer du inte bli lika muskulös. Att stimulera musklerna, att behålla musklerna är otroligt viktigt. Och då är styrketräning nummer ett och protein. Du behöver byggstenarna för att bygga muskler. Och det där är också en grej som att vara vegetarian och är lite där, och det är inget, det finns ingenting som säger, det finns många vegetarianer som är jättemuskulösa, eller många, men det finns en del. Men du måste ha en förståelse för det här med proteinet, för man säger så här, till exempel min pasta innehåller 13% protein, keso innehåller mellan 13-11%, så att den pasta är så här på robertos.shop, kan du gå in och köpa det, och min olivolja och sånt. Den innehåller 13%, jättehögt proteininnehåll, men det är inte samma kvalitet på proteinet som det är i kött. Så att är man vegetarian så måste man ha en bättre förståelse. Man måste vara mycket, mycket noggrannare med de essentiella aminosyrorna. Man måste ha en helt annan förståelse för träningen och sånt där. Och en annan sak, det är att när du då, om du inte käkar tillskott, eftersom det är lägre kvalitet på proteinet, så behöver du käka mer, det vill säga att du går upp i kaloriinnehåll, kalorimängd, vilket gör det svårare att hålla vikten. Men allt det där går att lösa, men ni behöver läsa på och lyssna inte på folk som säger, men det är inget problem, utan det är ett litet problem som ni måste lösa. Inget emot vegetarianer och allt sånt där, det är bara ett råd från hjärtat. Så att för att behålla muskler, styrketräning, protein, sömn. Sömn är jättedåligt. Se till att ni sköter er sömn. Skapa rätt sömnrutiner. Gå och lägg er på samma tid. Gå upp på samma tid. Se till att ni får sol på er på morgonen. Se till att titta titta på solen på morgonen så att ni kan sätta igång att bilda liksom melatonin på kvällen så att ni kan sova bra och sådär. Så sömnbrist är jättedålig för att alltså sover man inte ordentligt kommer det vara svårare att bygga muskler. Det gör också att man blir hungrigare. Man äter också mer skräpmat. Så att se till att ni sover ordentligt. Se till att skapa sömnrutiner. Se till att ha mörkt hemma. Se till att gå och lägger samma tid och allt sånt där. Det behöver man inte göra alltid. Men att skapa massvis. Alltså att köra. Att vara ute. Sen, nu är jag 53 år. Men att vara ute uppe på nätterna konstant på helgerna. Det går. Och det liksom, är man noggrann och har man lätt att somna. Kanske inte är ett problem. Men stör sömnrutinerna på helgerna. Det kommer vara svårare att hålla vikten. För man äter mer när man är hungrig. Man äter mer skräpmat när man är trött. Eller man äter mer när man är trött. Och man äter mer skräpmat när man är trött. Och det är svårare att bygga muskler. Allt går. Men det blir svårare helt enkelt. Så se till att få in sömnrutin. Sen ska ni gå ut och festa ibland och allt sånt där. Annars blir livet. Alltså, man kan inte bara sköta sin kost och allt sånt där. Utan jag menar, om man alltid sköter sin kost och man alltid liksom sköter sig. Då blir man en träbock med rutor på arslet, va? Men om man alltid ut och festar och alltid dricker öl så där, då blir man en köttbulle utan rutor, va? Så att det gäller att hitta balansen i allting. Det finns ju mycket info. Återigen, grej som är rätt viktig. Det finns mycket info om hur man går ner i vikt. Och det finns massvis med metoder, men väldigt få berättar om hur du ska behålla vikten. Och det där är ett superproblem. Så jag har egentligen tre saker jag tänker kring när det gäller det här med att hålla vikten. Det är att nummer ett, temporära lösningar leder till temporära resultat. Temporära lösningar leder till temporära resultat. Alltså det går att sätta igång med sin extremdiet och det går att göra hit och dit. Det går att träna allt sånt där. Men sen då? Du löser din vikt, men du löser inte din livsstil. Med ett långsiktigt perspektiv, då får du kunskap kring hur man ska göra det här. Och det livsstil, det tar tid att lära sig. Folk överskattar ofta hur lång tid det tar det här med liksom hur man att komma i form. Man överskattar hur fort det går. Ja, men en månad och du vet 16 weeks och allt sånt där. Man överskattar hur det går liksom att ställa om en livsstil och så underskattar man vad man kan göra på ett år. Så det blir en jävligt konstig ekvation det där. Och det finns ju massvis med metoder och LCHF och så där. Alla propagerar för sin och det är för att folk vill tjäna pengar på det här. Det här får ni helt gratis av mig. Vet ni vad? Alla metoder funkar. Alla. Om det gör att du äter mindre kalorier. Det är termodynamikens första grundregel. Energi kan inte omvandlas. Energi måste förbrukas. Så att om du sätter i en kalori, då måste den ta vägen någonstans. Antingen så lagrar den som fett, eller så gör du av med den. Eller så äter du mindre kalorier, så kommer det inte. Det finns liksom ingen magisk liksom formel att komma runt det där. Så att när det gäller dieter, hitta ett sätt som funkar för dig. Folk kommer på att berätta om sina dieter, LCHF och det här är fantastiskt och sådär. Ja, det funkade för dig. Det funkade för dig. Alla är olika. Jag använder något som jag har koll på vad jag äter helt enkelt. Det är lite mer komplicerat, men jag har rätt bra koll på vad min lunch innehåller. Jag jobbar ju nästan hemifrån, så att jag har en lunch. Jag vet exakt vad det innehåller för eller rättare sagt, jag har tre stycken luncher. Så när jag är själv så snurrar jag runt om där och så får jag lite variation i maten, men jag vet exakt vad det innehåller. Jag vet också, om jag är ute och åker, så har jag, om jag ska gå på 7-Eleven och sådär, då det finns jättebra såna appar som räknar ut kalorier. Och då har jag en vetat exakt vad jag ska äta. Jag har tagit fram ett mellanmål eller en snabblunch som jag kan äta på 7-Eleven eller på macken om jag är ute och kör bil så där. Så jag vet exakt vad det innehåller. Och det viktiga här i början, det är skitjobbigt i början att lära sig vad kalorier, vad innehåller det här. Men efter någon vecka så har du lärt dig det där. Och då sitter du inne med en kunskap som kommer hjälpa dig resten av livet. Du behöver ingen diet. I alla fall jag behöver inte. Det här funkar för mig. Det kanske inte funkar för dig, för du kanske behöver striktare regler. Och för en del då, så till exempel LCHF, varför funkar det för en del folk? Ja, kolhydrater är ofta jävligt gott. Och det är svårt att hålla nere på det som är gott. Tar man bort kolhydraterna så blir det enklare att hålla kaloriintaget in nere. Och det är så med många av de här grejerna. Maten blir inte så jävla rolig. Jag menar att stenålderskost och allt sånt där. Och då kan man äta mindre kalorier och då går man ner i vikt. Va? Så att när det gäller kosten så håller jag reda på kalorierna. Och jag håller reda på näringsinnehållet så man inte blir sjuk. Jag försöker också äta mat som håller mig mätt. För mig funkar det att grönsaker, pasta som är hög protein i som liksom torkade 24 timmar. Man håller sig mer mätt på den. Och sen så måste det vara praktiskt. Det måste gå fort. Och laga mat när man är själv. Man måste kunna ha något som man kan äta liksom på stan. Det vill säga på 7-Eleven som mellanmål om man är hungrig. Och det måste vara något man tycker om. För du vet, tycker man inte om maten, då går det aldrig att leva ett liv så. Och sen, kanske den viktigaste grejen med det här med dieter. Det är en balansgång. Förstår man inte det så kommer man aldrig lyckas. Balansgången gör att ibland måste du äta saker som är gott. För att livet kan inte bara vara tråkigt. Men då måste du ha det i beräkning. För ofta när folk är så här, men jag äter vad jag vill på helgerna. Och så har man liksom, sätter man i sig, man äter som en fucking jävla gris. Man goffar i sig hela helgen. Va? Och sen så har man sköt sig hela veckan. Och sen så har man liksom hela det kaloriunderskottet man har skapat under veckan, det har man ju tagit igen och kanske bara plussat på liksom under helgen. Så att det är klart att man ska ha något målmat där man äter ordentligt, det är gott, man dricker vin, det är ett måste för mig, för annars är inte mitt liv värt att leva. Men du kan inte äta som en fucking jävla gris om du inte tränar enormt mycket, va? Så att det är nummer ett. Hitta något som du kan leva med. Det är en balansgång. Nummer två av den här med balansgången, det är att du kommer misslyckas. Alla kommer äta något skräp. Alla kommer tappa disciplinen. Alla kommer hoppa något träningspass. Men hur du hanterar misslyckandena. Att du förstår att misslyckas, det är en del i processen. Det är inte din begravning. Att misslyckas kommer alla göra. Du kommer äta någon skit. Du kommer missa pass. Du kommer vara trött någon dag. Men det är att inte låta det bli liksom så här. Istället för att äta ett grismål som du inte har liksom lagt in i ditt kostschema, så ägnar du en hel dag och äta liksom chokladpuffar, va? Och sour cream chips. Det blir en dag som blir en vecka. Utan det viktiga när man misslyckas, det är att be back on track och bara säga okej, okay, det där hände. Vad du också gör när du misslyckas, det är att du också måste så här, dra slutsatserna av varför hände det här? Varför åt jag det här? Var jag trött? Var jag olycklig? Hade jag missat med något? Kände mig otillräcklig? Kände mig inte älskad? Behövde jag? Men för att det där är ju slutändan mammas tutt. Och så får man ställa sig frågan när man är 53 som jag. Behöver jag verkligen mammas tutte? Behöver jag något att suga på verkligen för att göra mig lycklig? Nej, det behöver jag inte. Så att det viktiga är hur fort kommer du tillbaka. Och en dålig dag får inte bli en dålig vecka. Och du lär det. För hela det här, det är en process. Det är något som du ska göra resten av livet. Och ju mer du förstår dina egna relationer till mat och varför du äter mycket, då kommer du kunna vara mycket, mycket mer på din vakt när du är trött, när du är stressad, när du jobbar mycket, när du har bråkat med frugan eller ungarna. Då finns risken där. Och är man medveten om det, då har man garden uppe. För mig till exempel, jag kan ju inte ha, alltså jag kan inte ha godis och sånt. Jag har dem högst upp på hyllorna. Så att jag behöver, när jag blir lite sugen, så behöver jag behöver ta ett intellektuellt beslut. Det vill säga så här, nu ska jag äta godis. Då får jag dra ut en stol, jag får klättra upp till lådorna högst upp, och så får jag ta ett medvetet beslut om. Och då under den här processen så lyckas jag nästan alltid bromsa. En del kan inte ens ha det hemma i början, för att det liksom, man är för svag i början, man har inte byggt upp sin disciplin, utan man måste sätta sig och åka till liksom butiken för att handla. Och då har man ju tid på sig att resonera och ha en dialog med sig själv. För att en viktig sak med att förstå sig själv, det är att sätta sig själv på balkongen. Att man observerar sina handlingar, fast man liksom klättrar ur kroppen och sätter sig på en balkong och tittar på sig själv. Det funkar i de mesta situationer, i relationer med ens partners, med sina barn. Vad är det som gör att jag blir arg? Eller när det gäller maten, vad är det som gör att jag måste äta? Vad är det som har liksom triggat den här saken hos mig som gör att jag måste äta? Och ju mer man börjar få en sån överblick över sitt liksom emotionella ätande, desto mer så får du kunskapen och verktygen för att ta hand om det och hantera det här. Och det är alltid så där liksom att när folk säger men jag går inte ner i vikt och så här, du har inte stannat i din utveckling. Du använder de gammal formen och det som kanske har hjälpt dig tidigare i livet, men ibland måste du liksom bygga om saker och ting. Du blir äldre, du kanske rör mindre på det, och då måste du äta och ha en annan. Du måste byta formel och se vad som passar. För att det kanske är något som är kanske helt galet för dig liksom, som du kanske inte har tänkt på. Så testa det fram, vilken diet, vilken mindset som funkar. För att vad som ligger i vår makt att göra kan vi också inte göra. Det bästa sättet på att se på sin vilja, det är inte som ett formligt beteendemönster, utan som en muskel som försvinner eller växer beroende på hur den använder den. Så se till att börja träna din vilja. Börja göra små dagliga förändringar och du kommer snart märka att du kan ta tag i stora förändringar i livet i takt med att du blir mentalt starkare. Den här berömda bekvämlighetszonen, den kanske är ett jävligt trevligt ställe, men det enda som växer där, det är din mage. Så att börja tänka om. Och det här också menar att det är klart att det här med att få en snyggare kropp, det är klart att det är en motivation för många. Och det är också, jag kan säga att man tittar sig själv i spegeln och säger så, fan, du har gjort det där, det är bra, det bygger liksom ryggrad. Men att ha sixpack, det är egentligen bara en trevlig bieffekt på en hälsosam livsstil. Och det är inte målet. Det är liksom, jag får många frågor om jag har kostscheman och sånt där. Och jag jobbar inte så. Det funkar för en del, men jag tycker att det blir för låst. Det handlar noll om ditt kostschema. Och det handlar 100% om vad som händer i ditt huvud. Så nyckeln till att gå ner i vikt är inte ett schema, utan att kontrollera dina känslor. Så man lär sig för att äta för att fylla med sin kropp med bra energi, istället för att mätta dina känslor. För i slutändan vet du hur man går ner i vikt. Du vet. Man måste ligga på ett kaloriminus. Och alla säger något annat. De kan trolla eller så de ljuger om. Liksom. Så att inställningen till mat, känslan kring mat är enormt viktig. Och här ska ni få 5 stycken regler som ni ska skriva ner som kommer hjälpa er. Så här, 1. Du dör inte om du är hungrig 30 minuter innan maten. Vet ni vad? Det är nästan nödvändigt för att gå ner i vikt. Man måste lära sig att vara hungrig ibland. Kaloriminus, ni vet. Så det är en del i processen. Att man ska inte vara jättehungrig, men lite hungrig blir man. Och det är bara bra. Vet ni vad som händer då? Då blir maten godare. Nummer 2. Gör en kostplan och håller till den. Alltså, jag skriver inte ner maten, utan jag har en mer lös plan. Men jag har en kostplan som bygger på hur många gånger om dagen jag äter, vilken typ av mat du ska äta. Nummer 3. Sluta gissa hur många kalorier du sätter i det. Du har fel. Jag har många kunder som säger så, men jag äter mycket mindre och jag äter mitt sådär, men har du kollat upp vad du äter? Nej, men jag vet ungefär. Det vet du inte alls då. Skaffa en app. Kolla vad du sätter i det. Och då kommer det hända grejer. Nummer 4. Se till att röra på dig i vardagen. Gå dina 10 000 steg om dagen och sköt din träning, va? Och 5. Det absolut viktigaste nästan. Eller jag har sagt många, men jag har sagt det flera gånger, tror jag. Håll dig själv ansvarig. Det är ingen annans fel att du är överviktig. Förutom din. Eller om du har någon otroligt ovanlig sjukdom. Men det där är... jag såg det här med att man... Jag såg en undersökning på det här som alla säger. Men min ämnesomsättning har gått ner. Jag blir äldre. Ämnesomsättningen, alltså kalorier vi gör av med, det går ner rätt ordentligt till 20-årsåldern. Sen är den konstant tills man är över 60. Så sluta snacka skit. Det är inte det. Du har slutat röra på dig. Det är det som är grejen. Du har en livsstil där du kommer hem, du sjunker ner i soffan, du öppnar en öl. Du är på och tankar och sen så tar en bulle för du är värd det för att du har haft en så jobbig dag. Alltså sluta använda mat som belöning. Mat ska vara att du fyller din kropp med bra energi. Och det är enstaka tillfällen, något du njuter av och något du hör till när du umgås. Eller njuta av det ska man alltid göra, men alltså där man äter lite mer och där man umgås och där man kan ta en efterrätt någon gång ibland. Så sluta använda mat som tröst. Återigen, du behöver inte mammas tutte. En annan rätt viktig grej, det är när man börjar sin viktresa. Det är otroligt viktigt vem man omger sig med. Du blir som de 5 närmaste personerna du omger med. Jag såg forskning på det. Umgås du med folk? Nu säger inte jag att man inte ska umgås med folk som är lite överviktiga. Men folk som har den typen av livsstil, det kommer smätta av. Du blir som ett snitt av de 5 personer du umgås med. Och du ska vara jävligt observant på när du börjar din resa. Det finns folk som verkligen vill sabba. Folk i din närhet också. Du ska vara jävligt observant på folk som inte applåderar när du gör framsteg. Det finns en enorm avundsjuka. Och när du börjar gå ner i vikt, när du börjar sköta din hälsa, när du börjar må mycket bättre, så kommer det sätta ljuset på att folk inte gör det själva. När du säger så här, åh gud, du har gått ner i vikt, vad har du gjort då? Nej, jag tränar och äter rätt. Folk, det kan vara otroligt provocerande av det där med folk. Jag kan tänka ibland när jag lägger ut någon bild på mig utan tröja. Alltså, nej, men de flesta är positiva kommentarer. Så här. Men 10-20% är så här, det är så smal och äter ordentligt och sådär. Jag är inte speciellt deffad. Jag ligger kanske kring 10% kroppsfett någonstans. 10-11. Det är inte, om du tittar på elitbyggare, de ligger liksom 5. Då är du jävligt deffad. Och det kanske inte är så jättehälsosamt och allt sånt där. Men där jag ligger i fett på kroppen, det är så en hälsosam kropp ser ut. Men jag får alltid kommentarer kring det där. Alltid. Äter du enkelt och du tränar för mycket och hit och dit och så. Jag tränar en timme om dagen. Det är liksom 4% av min dag. Man frågar, vad gör du då? Du som inte tränar en timme om dagen, vad gör du bra? Vad gör du med den timmen? För det är inte så, alla har vi 24 timmar om dygnet. Det är inte så att någon går upp och har 28 timmar om dygnet. Utan det handlar om hur du prioriterar i de där 24 timmarna. Och jag kan säga dig att alla de här säger, jag hittar inte tid att träna. Så här. Det handlar inte om det. Det handlar om att prioritera det. Och det är också en väldigt viktig grej. Att saker som är viktiga ska föras ner i schemat. Träning ska vara otroligt viktig. Och det är ofta folk så där, ja men jag har barn och allting och sådär. Så gör en deal med frun eller gör en deal med ungarna. Träna med ungarna. Jag har alltid tränat. Jag tränar alltid, jag har alltid tränat mina ungar. Det är ju perfekt nu. Sonen är ju 18 och 1,90 lång. Så att jag har ju sparring så det heter dugar hemma. Så han är ju min bästa träningskamrat. Så att jag har egentligen byggt en jävligt bra träningspolare som jag numera får stryk av. Och det där är en jävla härlig resa. Att han blir bättre och jag blir sämre. Och vi försöker fortfarande bräcka varandra. Liksom, sådär. Jag tar honom på en del grejer fortfarande. Och han tar mig på en massa nya grejer. Så att det är en jävla bra grej att ha tillsammans. Kvalitetstid. Va? Man har en son som ändå, alltså vi tränar i alla fall 3 eller 4 gånger i veckan tillsammans. Och det är liksom 1,5 timme som man hänger med sin 18-årige son. Och sen så brukar vi alltid äta efter det. Så det är liksom 2,5 timme som man är 3 gånger i veckan med sin tonårsson. Det är rätt stort kan jag säga. För det är ju lite så med honom. Men ska han gå till klubben eller ska han gå hem till farsan? Och farsan är ju, har en personlig PT. Då väljer han ofta farsan. Så att han får liksom 100% attention. Så att det är en jättebra grej alltid. Och i början när barnen är små så är det inte... kanske så här jättepraktiskt. Alltså, men vad du gör det är att du bygger upp en livsstil där dina barn också rör på sig. Du lär dem att röra på sig. För barn gör inte som du säger. Barn gör som du gör. Och med riktigt små barn så är det, de gillar hinderbanor, eller mina gjorde det i alla fall. Så vi byggde alltid hinderbanor där man och tävlade. Liksom. De unga älskar att tävla. Och då får du lite egen träning. De kommer ju fuska så det heter duga när de är armhävningar. Och så, men du får din egen träning och så får de vinna över det. Tills de blir tillräckligt stora, då ska man slå dem så in i helvete. För att sen man får stryka lite när de blir lite större. Så att se till att det blir liksom en livsstil. Och att du får mer folk i din närhet. Så att alla är med och applåderar. Alla hjälps åt med att bygga liksom en nytt sätt att leva liksom. För det kommer vara otrolig hjälp för att liksom hålla kvar vid. Och hitta en träningskompis också är bra. Att en del är rätt bra att man har någon som håller sig. Där är ju min son väldigt bra. Att ofta när jag är trött så är han pigg och sådär. Och då får man ett kvalitet ur passet. Och det är också bra att ha någon som man tävlar mot liksom, på ett bra sätt. För då anstränger man sig lite mer och sådär. En annan sak som är rätt viktig när det gäller att bygga muskler som vi var inne på som jag inte riktigt fick med. Det är att ofta om jag tittar på folk i min ålder och lite yngre, de flesta egentligen, men det blir ännu mer, det blir viktigare när man är i min ålder. Det är att folk, de tränar inte tillräckligt hårt när man ska träna hårt och de tränar inte tillräckligt mjukt och löst när man ska träna mjukt. Det blir någon sån halvdel vilket gör att man så här, du tränar kroppen, den kan nästan bli övertränad fast du får inte den här riktiga stimulansen för att bygga muskler. Så att om man tänker, det där finns ju lite olika skolor kring det där. När bygger du muskler? Men för att bygga muskler så behöver du anstränga kroppen. Du behöver gå till liksom to failure. Alltså där en ifrån, eller kanske en del säger att du behöver gå hela vägen i botten. Sen är det ofta folk, när folk säger så här, jag orkar inte en till. Det där är, du vet, med lite vilja så orkar man några gånger till. Jag tycker i min ålder så ligger jag ofta i närheten av att gå till max, men alltså aldrig liksom så att jag inte orkar en till, utan då kan jag lätt skada mig. Men det kan jag inte göra för ofta. för mig, jag som är rätt vältränad, jag kan göra det 3 gånger i veckan, 2 gånger i veckan, beroende på hur hårt jag har tränat och allt sånt där, hur långt tränas det också. Men sen tränar jag, 5 eller 6 gånger i veckan än vid och då. De andra passen, jag tränar fortfarande, men då ligger jag inte alls i närheten av liksom failure, utan jag är mer yoga, jag kör en rätt fysisk form av yoga som heter Ashtanga, så den är rätt jobbig. Jag står mycket på händerna, men det är fortfarande inte liksom failure, du får inte den. Och där tittar jag ofta mycket när man tittar på fitness influencers, speciellt tjejernas där. Så här tränar du ben, så här tränar, och sen så är det väldigt mycket repetitioner. Och då bygger du uthållighet, alltså, man bygger muskler också, men först och främst så blir det mer uthållighet. Utan idealiska liksom, för att bygga en stor muskel, alltså få mer muskelmassa, det där håller jag med på, men någonstans mellan 7 och 15 ligger liksom ideal. Sen under det bygger du styrka, men du bygger fortfarande muskler. Över det så bygger du uthållighet, men du bygger fortfarande muskler. Men där skulle jag säga någonstans idealrepetitionen. Och jag då som tränare, folk säger så här, men du kan inte få någon tyngd när du, jag använder nästan bara kropp, jag använder lite vikter för att komma åt små muskler, rotatorkuffar och sånt där, då använder jag gummiband och sånt där. Men annars använder jag bara, jag använder vikter när jag har chins också, jag har viktbälte och så har jag chins, och jag har också en sån här viktväst. Men folk säger så här, hur ska du få tyngd om du bara gör armhävningar? Och då brukar man säga, hur många armhävningar gör du? Jag är 20. Och så kollar när folk gör. Jag bara, gör 20 grader, får jag se. Då studsar folk. Utan man gör inte utan studs. Och jag säger, det, alltså 15 stycken. Det är inte så många som kan göra det. Om du gör dem strikta. Och kan du göra 15. Ja, då kanske det börjar bli lite uthållighet. Då brukar jag säga så här, ta bort en hand då. Gör du 15 på en hand, då är du jävligt stark, ska jag säga. Strikta armhävningar med fötterna ihop, kroppen rakt. Det är inte många som gör. Så att det går att bygga muskler med kroppsträning. Jag tycker också att man blir smidigare. Men jag har absolut ingenting emot mot gymträning. Och lite så här, en del av de här maskinerna kan jag tycka att de är liksom, de blir väldigt liksom, de är bra så för nybörjare, men men för min morsa är det där bra, kan jag säga. Men sen tycker jag faktiskt att man ska träna med fria vikter och lära sig hur man gör, för att det kommer ge mycket mycket bättre resultat. Men när du har vant kroppen, som jag sa, man får inte gå ut för hårt, men när du har vant kroppen så måste du pressa kroppen några gånger i veckan. Du måste liksom ta i. Det är skitbra för liksom hormonproduktion. Det är bra för muskelbyggnad. Och du kan bygga muskler och du kan gå ner i vikt samtidigt. Där håller folk på med tjafs. Det går absolut. Men då behöver du återigen vara supernoggrann med proteininnehållet. Att du måste få i dig mycket protein och styrketräna. Styrketräning är otroligt viktig under en viktnedgång för att behålla muskulaturen. Och som jag sa tidigare, inte för mycket, gå ner för mycket vikt för snabbt, för att då kommer du bränna muskler. Så att det kommer säkert flera poddar om ämnet. Det var lite tankarna kring nyårsluftet. Långsiktigt perspektiv. Se till att börja lugnt. Och avslutningsvis, en otroligt viktig grej för hälsa. Det är att inte bara fila på sitt yttersta, på sitt yttre. Utan filar man för mycket på det yttre, då blir det jävligt tomt liksom i bröstet. Så fundera lite på vad ni tror på. Kanske börja meditera. Jag går i kyrkan. Det är jättebra för min själ. Jag säger inte att det är för alla, men för mig är det jävligt bra. Så fila inte för mycket på ytan. Men när ni filar på ytan, gör det på rätt sätt. Konklusionen. Långsiktigt perspektiv. Ha realistiska mål. Se till att behålla musklerna. Lyft tungt eller gör tunga armhävningar. Se till att hålla koll på kalorierna. Lär dig att räkna kalorier. Lär vad din mat innehåller. Sluta äta med dina känslor. Du behöver inte mammas tutta. Och sluta hitta på ursäkter. Du vet. Du vet. Det enda det är liksom bekvämlighetszonen, det är kanske en jävligt trevligt ställe. Men det enda som växer där, det är din mage. Allt du har drömt om, det finns utanför bekvämlighetszonen. Och det är också en annan grej som jag har sagt. Gör ditt liv obekvämt. Det är också en trevlig bieffekt på träningen. Att träningen ska vara jobbig. Det ska vara lite helvete ibland. Vet ni varför? Då lär ni er att livet är jobbigt ibland. Om ni skapar det själv genom träningen. För känner livet blir jobbigt. För livet kommer bli jobbigt. Även fast man har talat om för ungar att livet är fantastiskt. Så är livet fucking skit ibland. Och då måste man vara beredd på att det är skit. Och har man tränat lite på att ha det skit genom träningen, då kommer man ha liksom mer ryggrad. Man kommer ha lite hårdare hud. Och man kommer tåla mer saker. Så lycka till nu med nyårslöftena. Och var inte någon av de 80% som misslyckas med sina nyårslöften i februari, utan se till att sänka ribban. Gå in på robertos.shop och handla olivolja, eller så går ni in på 15medpaolo.se och får ett personligt framtaget träningsschema. Vi kör också livepass med stretch och fysträning. Vi hörs nästa. Nu var det lite senare den här gången, så att vi väntade på nyår för att publicera den här. Men vi syns på fredag, eller hörs på fredag. Då kommer nästa podd ut.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm-hmm.